Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag för andra gången Tina Tornell. Tina är proffs på den utvecklingsmodell som vi ska prata om idag. Och det är nämligen Enneagrammet. Idag kommer det bli en del repetition, men framförallt lite djupare utforskning av just hur man kan använda Enneagrammet i relationer. Vi pratar utifrån parrelationer, familjekonstellationer, föräldraskap och arbetsrelationer. Vi pratar också om vad som händer med de olika strategierna i stress och hur man kan ta hjälp av Enneagrammet för att till exempel förbättra sin parrelation. Enneagrammet är otroligt komplext och det är ju en del av det roliga tycker jag. Och om du inte är bekant med Enneagrammet sedan tidigare så rekommenderar jag starkt att lyssna på det första avsnittet som jag och Tina spelade in för lite drygt ett år sedan. Det avsnittet heter Vad är din livsstrategi? Och det är avsnitt 8. Så ni får scrolla tillbaka ganska långt. Jag passar också på att rikta ett stort tack till dig som lyssnar. Jag blir så himla glad varje gång som jag ser att vi har fått en ny recension här på Apple Podcast-appen. Om du inte redan har lämnat en recension så får du väldigt, väldigt gärna göra det. Det hjälper verkligen podden att växa. Nu kör vi igång dagens avsnitt. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan.
Välkommen tillbaka, Tina.
Ja, tack så mycket. Jätteroligt att få vara här igen.
Ja, alltså ditt avsnitt med om Enneagrammet som vi spelade in för ungefär ett år sedan är ju ett av mina absoluta favoritavsnitt.
Ja, vad roligt.
Så jag är supertaggad och spänd på att få dyka djupare i det här idag.
Absolut, det finns ju väldigt mycket att säga. Vi skrapade ju verkligen bara på ytan första gången.
Vi gjorde det och jag tänker också att vi kan ju säga till de som lyssnar att om man inte har hört det avsnittet så är det nog en bra idé att lyssna på det innan man lyssnar på det här.
Det är bra,
vi kommer liksom inte gå igenom de här strategierna som är egentligen grunden till allting idag.
Nej, grunden la vi där kan man säga.
Ja, exakt. Men jag tänker så här, all bakgrund, allting som sagt finns i det avsnittet. Så vi dyker direkt in. Och det som jag tänkte på när jag lyssnade på det här avsnittet, det var just det här som du nämnde sist om de olika intelligenserna.
Just det.
Jag vet att du liksom nämnde, men jag kände när jag lyssnade igen att så här, jag vill veta mer.
Ja.
Jag förstod liksom inte riktigt ändå vad det handlade om. Så det får du jättegärna börja och bara berätta lite mer.
Jo, där är det ju så att Enneagrammet är ju uppbyggt kring dem egentligen. Det man kallar för tre olika intelligenser.
Mm.
Och det är ju lätt att tänka på intelligens som någonting mentalt, att det är något man har i huvudet. Om man tänker på IQ och sånt här. Och det är en av intelligenserna, alltså den mentala intelligensen som handlar ju om förmågan att tänka och planera och lägga ihop två och två och samla på information. Men vi har ju jättemycket saker med den mentala intelligensen. Mm. Och kanske vi i västliga länder eller väst är väldigt fokuserade på den mentala intelligensen överhuvudtaget.
Just det.
Så tre strategier, säger man, ligger mer i den mentala intelligensen. De har mer tillgång till det, använder det mer. Mm. Och det är 5, 6 och 7.
Just det.
Sen finns det ju också emotionell intelligens. Och det är ju också ganska vedertaget med, han heter han, Goleman. Det är ju många som forskar på EQ. Och i den emotionella intelligensen så ligger förstås allting som har att göra med känslor. Alla våra känslor, hur vi känner. Allt relaterande till andra. Den här förmågan att läsa av andra människor. Tolka hur de reagerar på en. Och man säger också att den här känslan av och identitet, vem jag är, min självbild, ligger också i den här emotionella intelligensen.
Mm.
Så att därför handlar det mycket om att också spegla sig i andra och bli uppfattad på ett visst sätt. Och då är det de strategierna 2, 3 och 4 som har lite extra mycket av den intelligensen. De har lite mer fokus på det.
Just det.
Och sen, EQ tänker jag också, är ju vedertaget. Så de där två intelligenserna är ofta att människor känner igen. Men sen har vi en tredje intelligens som är det här med det rent fysiska intelligensen. Alltså kroppens intelligens.
Just det.
där man säger att magen eller är ju någon slags centrum för det. Många pratar om magkänsla.
Mm.
Vilket ju inte är en känsla egentligen. Ingen emotion så. Utan det är mer en fysisk liksom, förnimmelse för de som har det starkt. De bara vet liksom, med magen att ja, men, det här är rätt, det här är fel, svart, vitt. Den är ganska sådär antingen eller. Den, just det. Liksom, det sättet att besluta. Till skillnad från kanske den mentala intelligensen som kan ju tänka alla möjliga olika alternativ.
Som går mer upp i huvudet.
Ja, som går mer upp i huvudet. Och den här fysiska intelligensen är verkligen ner i magen. Frågar man de som har liksom den sortens, när man pratar om den sortens magkänsla, så är det verkligen, men det jag känner av i kroppen. Liksom, att jag kunde inte lita på den personen, det jag kände i magen.
Mm.
Och de strategierna då är 8 och 9.
Just det. Det här är ju jättespännande för att jag är ju 7:a.
Ja.
Men tänker att jag har min vinge på 8:an.
Just det.
Så jag ligger lite i båda två där kanske.
Precis. Mm. 7:an ligger ju nära 8:an så att man har ju lite mer tillgång till den intelligensen på det sättet.
Men
absolut.
Det låter nästan som att det här handlar om någon form av alltså, gravitationspunkt eller liksom något som man... Alltså nästan som ett sätt att relatera till världen eller liksom andra människor. Att, det är, att man är olika i form av hur man... Jag vet att när jag läste NLP så pratade man om att vissa är visuella, vissa är auditiva och vissa är kinestetiska. Mm, mm. Och det här låter ju lite samma sak.
Det är lite åt det hållet, absolut. Och det är ju, intelligenserna har ju alla människor. Alla har ju liksom emotionell, mental och fysisk intelligens.
Just.
Men det är att vi på något sätt lite omedvetet, utifrån vilken strategi vi har, rangordnar dem. Så att någonting går lite före. Mm. Och oftast så brukar man också säga att där vi har vår, den intelligens som vi har vår strategi i, där kan vi hitta en del av våra utmaningar också. Handla mycket om den intelligensen.
Mm. Och jag vet att en annan fråga som flera ställde till mig efter förra avsnittet, det var just det här med, men jag tror att jag är en 1:a och en 5:a.
Ja, just det.
Och jag tänkte så här, okej, okay, är det möjligt? För min spontana tanke är att man är en siffra. Sen så finns det andra anledningar till att man kan känna igen sig i de andra siffrorna. Men att det inte är så att man kan vara 2 siffror eller...
Nej, grunden är ju ändå att man har liksom en som sin, vi kallar det för grundstrategi. Och den har man hela livet. Sen är ju strategierna lika varandra på tvären på olika sätt.
Just det.
Och till exempel 1:an och 5:an, ja men det är 2 strategier som båda är rätt så rationella. Liksom vill att saker och ting ska göras i ordning och reda. Och, men 5:an gör det från en mental plats där man verkligen behöver använda huvudet och behöver tänka väldigt länge och vill ägna mycket tid åt planering så här, innan man gör. 1:an ligger i den fysiska triaden. Där går man mycket mer, magen är mycket mer direkt här och nu.
Mm.
De vill inte hålla på och planera och greja för länge utan... Där vill man liksom gå till handling så fort som möjligt. Man tänker kanske lite snabbt. Ja, vi klickar ner så här. Mm. Och sen måste det utföras.
Mm.
Medan sen 5:an kan ju sitta och grubbla på kammaren i åratal. Just innan det händer någonting.
Ja. Det där är också jätteintressant. Jag vet att jag pratade om det senast igår. Att så här, jag är verkligen inte en doer. Kan jag känna ibland. Att jag liksom fastnar i idétänk.
Ja,
eller
ja.
Idéstadie
ja.
Med saker och ting. Men samtidigt kan jag ha jättemycket bra idéer. Men alltså, har inte jag någon vid min sida som kan hjälpa mig att utföra dem. Då blir det inte så mycket. Liksom.
Nej, nej.
Så det kanske har med den där mentala.
Jo, för 7:ans del så blir det just, det blir så himla många idéer.
Ja,
det
ja,
blir,
ja.
Det blir som en gärna hagelskuren av liksom,
det är
idéer.
Det är ingen brist på idéer.
Nej, och då blir det ju svårt att bestämma sig för vilken ska jag göra då.
Ja, precis.
Därför att det blir också på något sätt en risk av förlust av de andra 10-15 som man hade... Det är inte den där FOMO som man pratar om. Alltså, vad går jag miste om jag väljer?
Men det är det som är så också kul tycker jag just med enneagrammet. Och om man tänker på det som vi ska prata om idag just i relationer.
Mm.
För att det, vi kan ju verkligen komplettera varandra i olika... Alltså det är ju ganska bra också att ha koll på det här när man ska hitta en samarbetspartner. Eller en relationspartner. Eller
ja,
liksom.
Ja. Absolut. Och är man i en relation så... Det var ju så jag började och även min kollega. Alltså tillsammans med våra män och förstå varandra bättre.
Just det. Ja. Det är jättehäftigt.
Jag tänkte bara en sista grej när det gäller de här intelligenserna. Eftersom vi gör en rangordning, alla människor då, omedvetet mellan dem, så blir det ju en som kommer på sista plats.
Mm.
Och den är också rätt viktig att liksom ha med. Att, ja, just det, jag tenderar att skjuta undan just det där lite grann. Så att är det mentala, ja, då kanske man inte... Man kanske bara agerar väldigt känslomässigt och går igång på saker, men man har inte riktigt stannat upp och tänkt efter.
Mm.
Eller är det fysiska, så kanske man, man gör som, lite som femman där. Man tänker en himla massa, men det går inte till någon fysisk handling. Liksom. Det händer inget.
Mm.
Eller om det är det emotionella, så kanske man har lite hoppar över det där med att relatera till människor och känna empati och kanske känna in sina egna känslor. Liksom det där med känslorna, ja, det är lite sådär obehagligt område som man håller sig ifrån lite grann.
Ja, precis.
Så
man har sin egen inre rangordning.
Ja, precis. Det blir lite som en sån där tripp-trapp-trull som påverkar. Så att varje strategi är på något sätt någon slags... bygger ju på de här tre byggstenarna, och det blir något slags speciellt sätt att använda intelligenserna i varje strategi.
Mm. Och jag tycker att det, tror jag att jag nämnde också i förra gången som vi spelade in, att jag tycker att det som är så kul med enneagrammet är att det är så otroligt intelligent. Alltså, och det är så komplext. Och det, man kan, alltså det känns som att vi kommer ju prata en del om det idag med liksom pilar och stöd och stress och liksom vart vi hamnar. Och det, alltså det är ju verkligen en komplex modell.
Ja, det är den. Absolut.
Så att, den är väldigt rolig för någon som tycker om liksom att djupdyka i saker.
Ja, ja, och ändå är den inte lika komplex som verkligheten.
Nej.
Den är fortfarande en modell, så att den är förenklad.
Exakt. Men det här med utvecklingsnivåer.
Ja, just det.
Vad är det?
Det nämnde vi bara kort förra gången.
Mm.
Det är en jätteviktig del i enneagrammet för att få förståelsen för att två personer till exempel med samma grundstrategi kan bete sig så helt olika.
Mm.
Beroende på var man befinner sig mer i den liksom psykisk hälsa.
Mm.
Så vi brukar rita upp de här nivåerna som lite som ett torn med 9 våningar. Ja. Och de översta våningarna, det är liksom de hälsosamma våningarna. Där man, ja, när man är där, då är man i god balans. Man har en god balans i de här tre intelligenserna.
Mm.
Man använder mest sina styrkor i sin egen strategi. Och man har också tillgång till styrkor i alla strategier. För någonstans så har vi ju med oss, alltså vi har ju alla strategier inom oss. Det är bara att vi använder en väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Men de andra finns ju där också. Så att, och ju mer vi är i de här övre utvecklingsnivåerna så har vi också förmågan att göra det, därför att vi är mycket mer närvarande.
Mm.
Och närvaro är den stora liksom nyckeln till att kunna vara med där och må bra. Så balans är jätteviktigt där. Och sen tenderar vi då, så fort vi blir lite ur balans, lite stressade, saker händer, vi tänker inte efter lika länge, mycket längre, eller känner efter, eller... Och då hamnar vi mer i vår egen strategi.
Mm.
Och man kan säga att det finns ett mellanlager av nivåer som där man kallar det lite stress och obalans. Vad händer då?
Mm.
Och då tappar vi ju förmågan att ta till andra strategier. Och vi använder kanske allt mer ju längre ner vi kommer av det negativa i vår egen strategi. Vi överdriver, för att vi tror att det är liksom enda verktyget vi har för att ta just till det. Att vi inte riktigt mår bra.
Mm. Så man kan säga att det som är på de lägre nivåerna i de här utvecklingsnivåerna, det är liksom, det är det vi kan av oss själva helt naturligt, när vi inte liksom anstränger oss eller jobbar på oss själva, utan det är där vi hamnar.
Det är lite autopilotbeteende liksom, i de mellannivåerna, ska jag säga. Och sen allra längst ner, där hittar man, de nivåerna är röda i vår, när vi ritar dem, därför att där hittar man mer olika former av psykisk ohälsa.
Destruktiva
beteenden. Precis. Så att det handlar ju inte om att, du kan ju vara liksom deprimerad och högre nivåer därför att du jobbar med det och du vet att du har verktyg och så. Mm. Det handlar mer om när man inte har verktygen, när man liksom bara kör på och man har inte de förutsättningarna alls att hantera sig själv. Så att man bara går djupare och djupare in i samma strategi.
Mm. Just det. Ja, och det här ger ju också ytterligare en komplexitet, tänker jag. För att om vi utgår ifrån så här, ja men det finns 9 grundstrategier. Mm. Men sen finns det, sa du att det fanns 9
våningar också?
9 våningar. Och sen så vet jag att det finns liksom, ja men det finns ju olika...
Det finns flera olika justeringar.
Ja, alltså ja. Det är väldigt många olika kombinationer här.
Ja,
vilket förklarar det. Att vi är väldigt många olika typer av människor.
Absolut. Men de här våningarna ska man ju också se som någonting... rörligt, det är inget statiskt. Det är inte så att du är på en våning hela tiden. Där kan man säga att man rör sig upp och ner. Det är bara egentligen ett sätt att beskriva hur vi rör oss mellan att vara i balans och obalans. Det kan ju vara från en stund till en annan, eller ena dagen till den andra. Eller
just det, och långa också perioder. Olika perioder i livet.
Ja, absolut.
Vissa kanske känner igen så här, här nere på det röda var jag i tonåren.
Exakt, och sen så. Absolut. Ja. Verkligen. Mm. Och med mognad kanske när man blir äldre, i bästa fall så håller man sig lite mer på de övre nivåerna.
Ja, precis.
Och, ja.
Mm. Vi ska ju prata idag om... Enneagrammet i relationer och just styrkor och fallgropar kopplat till relationer då.
Just det.
Och jag tänker att vi gör väl precis som sist, att vi går varvet runt.
Ja, det är ganska sådär bra, och alla vill ju liksom höra om alla strategier så att det brukar funka rätt bra.
Och det här
bra.
Är ju såklart mycket roligare att lyssna på om man vet eller har en aning om vad man kanske själv är för strategi och kanske ens familjemedlemmar.
Absolut.
Eller kollegor.
Ja, det med. Och kanske utifrån det de hör nu så kan man kanske känna igen sig. Just det, det där känner jag igen.
Ja, just det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Och då skulle jag, som vi alltid gjorde förra gången, som jag sa att vi gör, varje intelligens för sig och börjar i den fysiska. Så då börjar man med 8:an.
Just det.
Som vi brukar göra.
Mm.
Och där kan man, 8:an, som vi sa tidigare, då är en väldigt kraftfull person som tar mycket plats.
Just det.
Så att i relationer så blir ju det en person som tar mycket plats och som är... ganska bestämd, vet vad den vill. Tenderar kanske att vara lite dominant och är också beskyddande. Beskyddar ju sin partner. Och det kan vara både kvinnor och män.
Mm.
Och att man tar mycket ansvar liksom, för relationen eller familjen.
Mm.
Man brukar säga att 8:or är väldigt beskyddande. Och det är någonting jag hör från de allra flesta jag träffat. Så är liksom att beskyddet över familjen, det är liksom totalt. De kan göra vad som helst. De går hur långt som helst för sin familj. Liksom, ingen, kom inte här och bråka med min familj.
Det låter lite som så här, italiensk maffia.
Ja.
De är 8:or allihop.
Ja, ja. Jo, men faktiskt, det ligger någonting i det där. Med ändå att maffia är lite... Om man tittar på en utvecklingsnivå lite längre ner, så kan det absolut gå åt det hållet.
Men är det... Är det liksom lojalitet? Är det, eller är det inte samma sak kanske?
Jag tror att det är den här känslan av att vara stark.
Mm.
Och utgå ifrån att andra människor är inte lika starka som jag.
Mm. Okay.
Det är nog någonstans undermedveten.
Man tar på sig det ansvaret.
Så då tar man bara på sig att det är precis. Mm. De kommer inte att klara sig om inte jag gör det här.
Mm. Mm.
Och där tänker jag just med 8:ans strategi, så kan det ju bli ganska stor skillnad mellan kvinnor och män.
Mm.
Inte skillnad i hur de beter sig, men när ni hör mig beskriva det, så låter det kanske lite mer som en typisk arketypisk manlig roll att ha i en familj. Så att jag tror att män som har åttans strategi, det lirar lite mer med vår mansbild.
Mm,
så det är lättare för dem, kan man väl säga, att liksom leva ut det i familjen. Och jag har träffat väldigt många åtta kvinnor som har svårt att hitta män som kan liksom, ja, palla att de är så stark själv. För flesta kvinnor med åttans strategi, de vill inte bli omhändertagna av någon.
Nej, just det.
Utan de vill ju liksom kunna använda sin styrka och hitta någon som kan matcha det.
Mm.
Det är inte helt lätt.
Och då tänker jag också att man kanske hamnar i någon form av nästan tävlings- eller så här kraftmätning.
Där. Det kan det kanske bli, ja, absolut.
I en parrelation, absolut. I alla fall.
Ja, eller att man som kvinna då försöker göra om sig och försöker låtsas och inte vara så där stark som man egentligen är. Men det, liksom, det skiner ju igenom.
Mm.
Så det är någonting som jag stött på gång på gång. Och i kommunikation där så är ju Otto väldigt rakt på sak.
Ja.
Och när det gäller konflikt, eller så, de tycker ofta att vadå konflikt? Liksom, det spelar väl ingen roll. Det är bara att ta upp den här grejen. Tycker jag så här och du tycker något annat, det spelar väl ingen roll. Tala om vad du tycker bara.
Ja, just det.
Så man behöver, är man i en relation med en sån person, så behöver man liksom träna på, tror jag, att stå på sig själv.
Just det.
Så att man inte helt försvinner och liksom ens åsikt lite utplånas. För att de har en väldigt stark förmåga att säga saker så att det låter bestämt och färdigt redan.
Mm.
Fast från deras håll så är det inte så.
Nej.
Utan de efterlyser, ja men nu får du säga vad du tycker och tänker. Men
just det.
Hör man det som det här är redan klart? Liksom då.
Mm. Ja, och jag kan verkligen se den här åttan på en arbetsplats. Hur den lätt kan bli lite missförstådd.
Ja.
Om det inte är liksom massa andra åttor.
Precis, de trivs ofta med andra. För då får de ju ändå det där motståndet som de gillar att ha. Ganska ofta så är de ju en chef på arbetsplatser.
Mm.
Precis. Och är de inte det så kan de ha en slags lite informell makt ändå.
Mm. Självutnämnd.
Informell ledare, ja, precis. De har ju de där naturliga ledaregenskaperna som faktiskt.
Just det.
Mm.
Vi har ju varit inne lite och touchat på det här med i parrelationer, hur åttan är. Finns det något mer vi vill säga där?
Men jag tror att de, du pratar om lojalitet. För många i alla fall så finns det ändå en slags lojalitet där. Att man, liksom, man ställer upp, man härdar ut. De har ju lite världsbilden att livet är en kamp. Så att för dem, om det är lite jobbigt eller så är inte de där som bara lägger ner då. Utan men så, det utgår de från att saker och ting ska vara lite jobbiga. Så jag tror att de också är ganska uthålliga i relation.
Just det.
Faktiskt,
det är ingen sätt. Som ger upp i första taget.
Nej. Det tror jag inte. Och verkligen som sagt månar och beskyddar sin partner. Då man känner sig väldigt omhändertagen. Ja. Så gillar man det.
Ja, precis. Så vilken, skulle man kunna säga att det finns någon av de här andra strategierna som passar extra bra med en åtta?
Det är bra att du tar upp det. För den frågan får vi så ofta. Liksom, vilka passar ihop?
Ja.
Generellt, utgångspunkten är ändå att hur vi passar ihop handlar mycket mer om de här utvecklingsnivåerna.
Just det.
För två personer som är i balans och i harmoni och mår bra kan vilka som helst passa ihop. Men det är klart att det blir ju olika styrkor och olika utmaningar i olika relationer.
Mm.
Absolut. Så med åttans strategi, man tittar i min bekantskapskrets, så har jag sett alla möjliga olika kombinationer.
Mm.
Både de där man har någon som liksom är bra på att svara upp, som också är lite så här uttrycksfull, brukar vi kalla det för. Alltså säger som det är och vill prata sanning och vill ta upp saker.
Mm.
Den kombinationen. Men det blir en ganska dynamisk relation.
Ja.
Verkligen. Men sen har jag också sett åttor i kombination med andra strategier som kanske är lite mer försiktiga, där åttan blir den där motorn som får den här lite mer försiktiga personen att göra saker.
Mm.
Men det blir en annan balans i relationen.
Just det.
Och kanske också den här försiktiga, lite mjukare personligheten får åttan att bli lite mer mjuk.
Mm.
Så att man lär lite av varandra där.
Mm. Just det. Ja, gud vad spännande. Vilket håll går vi åt nu?
Ja, då går vi åt 9 tycker jag. Vi fortsätter med den här fysiska gruppen.
Ja.
För nian strategi, det är ju en helt annan. Som där, om åttan liksom drivs av att få utmaningar, så vill ju nian ha harmoni och lugn.
Just det.
Så att där i relationer så ja, man är en ganska tålmodig partner som trivs.
Det här är inte någon som vill ha konflikt.
Nej. Nej,
de ligger nära varandra, men de ligger nära, men
de har
olika.
Två helt olika inställningar till konflikt. Nian är ju mer den som är jätteduktig på att se till att konflikter inte blir konflikter.
Just
utan
det.
De ser till att
lite
skapa förståelse, precis, medla, förstå och sätta sig in i hur det är för andra. Och därför så tror jag som partner är en väldigt förstående partner. För de förstår hela tiden hur din situation är.
Ja.
Så att, och har en väldigt accepterande attityd överhuvudtaget.
Mm. Det låter ju väldigt skönt att vara i en relation med nian.
Ja, det tror jag. Vill man känna sig liksom accepterad och få vara som man är. Och, så är de ju... De har ganska lätt att liksom få anpassa sig.
Mm.
På gott och ont.
Mm, precis. Efter en partner. Man kan ju gissa fallgroparna där, tänker jag.
Absolut, precis. Nej, men det positiva är ändå att... De anpassar sig också utifrån, inte hur mycket som helst, utan de har en bred, vad ska jag säga, öppning för olika alternativ.
Mm.
Oftast.
Mm.
Men anpassningen kan ju bli för mycket förstås. Att det är lätt för dem lite att smälta samman med
just
saker
det.
Och ting. Och även med andra människor. Mm. Och lite bli ett med en partner. Och där kan det ju bli förstås att man smälter samman med dens intressen. Att det blir det som är... Och dens kompisar och vad den tycker om att göra. Den smak på musik kanske man lyssnar på. Eller partners sätt att vilja ha det hemma.
Mm. Kan de bli liksom så att de är medgörliga, alltså för mycket till en punkt att de bara så här till slut får nog och sen blir superrebelliska, eller är de, kommer de liksom aldrig dit?
Det är lite olika med olika personer med nians strategi. Jag tror att vi, jag vet inte om vi nämnde förra gången att man brukar säga att man har någon slags vinge eller flygel.
Ja, jag minns faktiskt inte heller om vi pratade om
Nej,
det.
Jag kommer inte heller ihåg det. Men ofta, man kan ju säga, men det kan betyda en cirkel, så man kan ju säga att man kan placera sig någonstans på cirkeln, och nian kan ju ligga på cirkeln lite grann åt åttan eller lite grann åt ettan.
Just det.
De som ligger lite mer åt åttan, de har ju lite mer av tillgång också till åttans liksom energi och sätta ner foten. Och där kan det ju bli att man efter ett tag bara, nej men nu jäklar, och så kan det bli världens utbrott från den här personen som man inte alls väntade sig.
Mm.
Medan de som ligger mer åt etta hållet, ja, men där kan jag träffa människor som säger att nej men arg, nej men det har jag inte varit på kanske 10 år, 15, sådär. Man blir liksom inte upprörd så. Sen kan man gå sura.
Ja, just det, man vänder inåt istället.
Ja, för här kan man nog bli lite mer passivt aggressiv. Att man går iväg bara istället för att säga någonting. Eller som sagt surar eller inte gör någonting som man har kommit överens om att man ska göra. Eller.
Just det.
Så att man visar det lite mer indirekt, sin vrede. Så nian kan ju vara... supermysig och gullig och väldigt vänlig och omtänksam partner, verkligen. Men de behöver verkligen se upp så att deras vilja inte kommer på skam, och att de faktiskt kommer ihåg vad de själva vill, så att det inte blir liksom ett liv styrt av vad partnern vill ha.
Just det.
Och kan vara tyvärr också, i och med att de är så medgörliga, kan vara länge i lite svårare situationer och även relationer.
Mm.
Just att man kanske är kvar i destruktiva relationer, därför att det är ändå något slags bekvämt med att veta vad man har.
Jag tror att, visst pratade vi också om det sist, att nian är liksom en sån där som man vill ha i, alltså konstellationer, i familjer och på arbetsplatser, att de liksom skapar en bra stämning.
Ja, men det gör de, verkligen. Utan att göra så mycket.
Mm.
Så det har vi sett på så många ställen. För att de är så bra på att se till att saker och ting inte går så långt till konflikt och irritation.
Mm.
Hjälper människor förstå varandra. Det är att gjuta olja på vågorna.
Mm.
Oljan i maskineriet. Och när de försvinner så plötsligt så poppar det upp massa saker som bara inte har kommit därför att de var där.
Just det. Och det, finns det någon här som vi kan säga passar extra bra med nia? Eller är det, och hur är det liksom en nia med en nia? Blir det bara, då blir det ju superharmoniskt måste det bli.
Ja, eller så händer ingenting. Jag vet inte om du har sett, det finns något program, vad heter det? Gift i första ögonkastet.
Ja.
Och det är väldigt roligt om man har ett diagramglasögon på sig och tittar på det. Ja. Och ibland tänker jag att, men hjälp, nu har de parat ihop två stycken med samma strategi. Och det har varit ett par gånger två stycken som jag uppfattar som. Ja. Det vet jag inte, jag har inte träffat. Men de verkar ha väldigt niga sätt att vara.
Nej, vad roligt.
Och det blir ju ingen, alltså det händer ingenting.
Det blir ingen passion,
ingenting. Det blir ingen gnista, det blir bara mellanmjölk på något sätt. Men, och ingen vill liksom fatta något större beslut och ingen tar något större initiativ. Och,
nej. Ja, det där är ju superspännande. Alltså jag tänker också att när man, och så tror jag att många funkar, att så här, när man träffar någon ny så är det så här, vad är du för, alltså vad heter det?
Stjärntecken. Ja, just det.
Så heter det. Och det är lite så kan man ju tänka med diagrammet också, att det, ser man det verkligen som en utvecklingsmodell så går det ju verkligen också att, ja, men att helt enkelt hitta någon som kanske kompletterar den på ett bra sätt.
Ja, precis. Mm. Och precis det där du säger, att oftast ändå så är man, de flesta långvariga relationer, i princip alla jag har träffat hittills, har man ändå olika strategier.
Ja.
Så att det är väldigt ovanligt att hitta folk som har samma strategi, som lever länge tillsammans.
Mm.
Det kan vara korta relationer sådär, men
just
jag tror
det.
Vi dras mot någon som har något som kompletterar det vi själva har.
Precis. Och samtidigt som jag tänker att väldigt många har en nästan dröm eller så här, fantasi om att om jag bara kunde träffa någon som var mer lik mig själv.
Ja, absolut. Absolut. Man så kan vara lik på andra sätt kanske än
ja, men och liksom att många, för att det kan ju bli slitningar i relationer. Mm. Och att man verkligen känner så här, gud vad trött jag är på det här och det här och det här som ändå är olikt mig.
Absolut.
Och så längtar man efter, alltså bara mer, ja, men egentligen mer likhet.
Yeah.
Men jag tänker precis som du att det brukar sällan bli någon attraktion.
Nej.
Det blir liksom för likt.
Ja, det kan bli en vänskap att man gillar varandra på det sättet. Men attraktion,
nej.
Och jag tror också att ett tag så blir man ganska irriterad på den där. Som, för man ser också sina egna utmaningar i den andra versionen hela tiden. Så det kanske inte är så roligt.
Nej, precis. Okej, okay. Är vi vidare till ettan?
Ja.
Eller hade vi något mer att säga om nionde?
Nej, jag tror att vi kan hoppa vidare till ettan.
Mm.
Strategi som kallas för förbättraren, som ju är, har ju som grunddrivkraft just att förbättra.
Ja.
Så som partner här så, det är så kanske man innan man, i alla fall när man växer upp så kan man ha en ganska sådär kravlista, lite så på hur ska en partner vara? Vad, är det som, vad vill jag ha för någon? Därför att man är ju ganska noga med att saker och ting ska bli rätt och bra och ha kvalitet. Och,
så man vill förbättra både sig själv och
både sig
en
själv,
andra.
Ja, och sin tillvaro och i relation så kan det ju bli då också att man kanske vill förbättra partnern lite grann också. Men om vi tittar på liksom, men styrkor liksom bra i relationer så är ju ettan också en person som vill vara ärlig och säga som det är.
Mm.
Och vill ha liksom en ärlig relation och är liksom seriös.
Mm.
Det är ingen som fladdrar omkring och byter partner. Och den här är någon som tar sig själv på allvar, tar andra på allvar, tar, tror jag, också det här med att relatera. Vad de än gör så tar de det ganska på allvar.
Mm.
Och det seriöst brukar komma upp liksom när jag pratar med sådana.
Men jag har för mig också att du nämnde i våra tidigare avsnitt som vi spelade in just det här med att de ofta är liksom lite så här världsförbättrare. Mm. Och då tänker jag att de har ganska mycket, alltså att de är värderingsdrivna.
Ja, absolut. Absolut. De vet ganska väl vad de tycker och tänker. Och de har ju den här mag, fortfarande den här fysiska intelligensen.
Just det.
Med maginstinkten som liksom, ja men det där är bra, det där tycker jag inte, det där är dåligt, så där borde man göra. Så att man har ganska bestämda uppfattningar. Och då vill man gärna hitta en partner som matchar en lite grann i de uppfattningarna. Så tror jag där kanske också att man har lite sökljusen på efter, ja, någon som matchar en i värderingar och hur man vill leva sitt liv och...
Du nämnde det här med att de inte liksom är, vad ska man säga, flyktiga på det sättet. Men för jag tänker också att man skulle ju kunna fastna i någon form av, ja, men nu ska jag vidare till någon bättre.
Ja, just det.
Att man liksom förbättrar genom att byta ut. Men så upplever inte du dem, eller?
Nej, de är mera... Inte de där flyktiga personerna. Nej, jag tror att de har tänkt innan så pass mycket. Så innan de går in i någonting så har de nog tänkt efter. De kanske kan fladdra runt lite på bara lösa dejter.
Mm.
Men går de in i någonting som liknar med relation, då har man nog ändå känt efter att men det här finns det saker som matchar och som är viktiga för mig, som jag känner att den här personen håller med om.
Mm. Just det.
Så det tror jag. Mm. Och här hittar man ju också en person som är väldigt ansvarstagande, tar ju ofta ett mycket ansvar för, det kan ju vara för det praktiska i hemmet och ansvar för livet tillsammans.
Mm. Just det.
Att det är liksom på allvar och man vill vara god i relationen.
Ja, men precis. Göra rätt för sig.
Ja, göra rätt och så som man tycker man bör agera.
Mm. Och det här med kommunikation.
Ja, de kan ju kommunicera lite. Det kan låta lite hårt ibland.
Mm.
Fast det kanske egentligen är. De vill ju gärna hjälpa till. Och tycker ju ofta att de är bra på att se hur man kan förändra saker och ting och göra. De har ju alltid ögat öppet för förbättring. Liksom. Det gäller ju allt. Men det som kan bli missförstånd där är att andra kan känna sig kanske kritiserade eller tillrättavisade. Och så själv tycker jag, men jag vill ju bara hjälpa till. Liksom. Mm. Jag vill ju bara, jag ser ju bara att om du gjorde så här istället så skulle det bli så mycket bättre.
Ja.
Men alltså, om man hör mycket sånt och kanske om ettan är lite mer i stress eller lite ur balans, då kan det ju verkligen vara så att allting partner gör går alltid att göra lite bättre. Men om du gör så här när du steker köttfärsen så blir det ännu bättre. Mm. Eller om du vik kläderna på det här sättet, eller nu tycker jag vi ska ha den här ordningen, eller
Och det här är ju väldigt roligt, för att jag är ju sjua och du med, som jag vet.
Ja.
Och jag känner igen mig väldigt mycket i ettan.
Vi kan verkligen hamna i det här.
Och det finns ju en förklaring till det.
Ja, det gör det.
Som vi ska prata lite mer om sen.
Ja, precis. Men vi kan absolut hamna i den strategin.
Ja.
Och bli lite sådär ordningsamma också.
Mm. För det är ju men och ganska så här, eller i alla fall för mig själv, så det jag har fått liksom spegla tillbaka till mig är ju liksom, gud vad du är kritisk.
Mm.
Alltså det är som att liksom det första jag ser är alla fel.
Mm.
Alltså, och det är inte en jättehärlig liksom, kvalitet i en relation.
Nej. Och ofta så dyker det upp när man är lite ur balans redan. Och då blir det liksom att, det tror jag, det är så mycket kaos inuti en själv som sjua då. Så vill man i alla fall ha någon slags ordning och reda och saker och ting ska vara som man vill att de ska vara på utsidan.
Just det.
I hemmet, hos partnern, barnen, vad det nu är.
Och jag har ju så här rättfärdigat det där, vet jag, väldigt mycket. För att jag har tänkt att, men jag är ju lika hård mot mig själv. Ja. Alltså min inre kritiker går ju åt alla håll, har jag tänkt.
Ja.
Men det är inte jättetrevligt.
Nej. Och det är bra att du tar upp det med inre kritiker. För det är någonting man brukar säga om ettans strategi. Att vi har ju alla inre kritiker. Men hos ettan så är den kanske extra stark. Så att de här personerna är oftast väldigt, väldigt självkritiska.
Mm.
Och det gör ju att om någon partner säger någonting till dem. Alltså de kan ha ganska svårt att ta emot kritik själv. Därför att de har redan fullt av den inuti. Och vet oftast redan att men det var lite dumt att göra det där. Eller säga sådär som jag gjorde. Mm. Och då blir det som att vägen rinner över lite grann. Så att det kan vara svårt att ta emot feedback eller negativ feedback eller kritik för dem.
Ja.
Och har svårt att ta emot komplimanger också.
Mm.
Ska man ge en komplimang i relation till en person med ettans strategi?
Mm.
Man ska verkligen vara väldigt specifik.
Mm. Annars rinner det av.
Annars rinner det av bara. Därför att då du tycker att det är fint här. Ja, men då ser de vet att det är 15 saker som de inte gillar. Med vad det nu kan vara. Dukningen eller det rummet. Eller.
Just det.
Så det är bara det de ser. Mm. Och då går det liksom inte in.
Nej. Jag tror att vi har tagit allt det, va?
Ja, jag tror det också.
Mm.
De har ett ganska, så här, man tänker med språk, ganska rationellt sätt att prata. Liksom faktiskt rationellt.
Mm.
Så här är det. Pop, 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 pop.
Mm.
Och det får man vara beredd på om man är i relation med en sån person.
Just det. Det är ju spännande också hur olika de verkar vara i den fysiska intelligensen.
Ja, Verkligen.
8, 9 och 1.
Ja, ja. Och samtidigt har mycket gemensamt med det här med magkänslan. Och också en stark känsla för rättvisa. Mm. Det finns hos alla tre.
Mm.
Men på lite olika sätt.
Mm.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Och tvåan?
Ja, tvåan. Det här kallas ju för hjälparen och nu är vi den emotionella triaden.
Mm.
Och det hör man ju nästan att vara gift med någon som är, eller vara i relation med någon som är hjälpare. Ja. Det är ju någon som kommer att stötta dig och se dig och uppmuntra dig och ge dig komplimanger och få dig att känna känna dig så omtyckt och ompysslad.
Jag sitter bara och ler. Jag är ju gift med en tvåa, så jag vet precis hur det är.
För här är man ju verkligen så bra på att se och bekräfta andra människor. Verkligen, verkligen. Och se dina behov innan du själv har ens upptäckt att jag har ett behov. Liksom. Ska du ha en macka, älskling? Du ser lite hungrig ut. Eller kanske ska man ha sjal om axlarna eller lägga upp fötterna på pallen här. Så, och det gäller ju både liksom män och kvinnor. Och sen kan man ju se då, om man pratar om arketyper, så kanske tvåan är lite arketypen för en lite traditionell kvinnoroll från förr i alla fall.
Mm.
Men,
och jag tänker också mycket så här, kanske man föreställer sig inom vårdyrket,
ja,
och skola, omsorg, alltså alla de där.
Jo, och det är klart att jag kan tänka mig att det kanske finns lite fler.
Mm.
Men det är ju inte så att alla har i vården och tvåans strategi. Men har du tvåans strategi så faller det sig naturligt att göra sådana saker.
Just det.
Så för dem så kan det ju, de behöver ju se upp med att också ta hand om sina egna behov i relationen. Mm. Att inte bli för fokuserade på vad den andra behöver.
Mm, just det, fokuset utåt liksom.
Ja, precis. Mm. Och att de är väldigt liksom, handlingsorienterade också i det att de vill göra för den andra. Nya som vi pratar om är ju också ganska fokuserad på den andra, men kanske inte i ett görande utan mera hur den andra mår och anpassar sig mer, medan tvåan är mer aktiv. Liksom. Här finns mycket energi och att verkligen gå långt för i aktivitet för den andra personen.
Just det. Så det är lite fallgroparna.
Ja, och sen så finns det ju också bakom den där hjälpandet finns ju också en önskan om att få någonting tillbaka för det där man gör. Så att de är ju,
uppskattning.
Ja, de är ganska bekräftelsesökande utan att liksom vilja kännas vid det.
Ja. Kan man se, jag tänker i utvecklingsnivåerna, minskar det ju högre upp man kommer?
Ja, absolut.
Mm.
Och längre ner så ganska ofta man vill inte kännas vid att man vill ha bekräftelse tillbaka. Det är något fult. Nej, det vill jag inte ha. Eller, då är man självisk.
Mm.
Men är man lite högre i nivå så börjar man också, då börjar man se det där. Jo, men faktum är att jag gjorde massor med saker bara för att få den där bekräftelsen.
Mm. Blir det en skön känsla då för dem? Eller blir det liksom jobbigt? Alltså, för jag tänker att...
Att upptäcka det, menar du?
Ja, och att liksom på något sätt acceptera det bara med sig själv.
Ja, i början kan det nog vara ganska jobbigt.
Uh-huh.
För där kan finnas en hel del skam kopplat till det. Att det är liksom skämmigt att vara någon som vill ha bekräftelse. För man vill ju inte vara någon som vill ha något.
Nej.
Man vill ju vara någon som ger. Andra får gärna vilja ha. Men själv vill man vara den där som är givaren hela tiden.
Just det.
Och det blir ju kan ju bli en obalans i det.
Ja. Uh-huh.
Så här kan man ju bli lite självutplånad. Och jag har träffat en del som ja, men jag var någon häromdagen faktiskt som sa, ja, men jag är ju en riktig curlingförälder liksom. Oh, jag kan inte låta bli och lägga mig i barnen och göra saker för dem hela tiden. Egentligen vet jag att jag borde låta dem göra själva.
Så i föräldraskap där, att deras övning är liksom att ta ett steg tillbaka och inte göra åt barnet.
Nej, precis, precis. Och det kan nog gälla partnern också ibland.
Ja. Men vad kan man säga om kommunikationen där med tvåan?
Ja, de är ju väldigt positiva. De vill ju att saker och ting ska liksom vara positivt och lättsamt. Och så de är ju lite konfliktundvikande där också. Att man kanske hellre anpassar sig eller prata liksom runt det som är. Man vill inte gå på. Man vill inte bli osams med någon. Man vill uppmuntra snarare i kommunikation. Så där kan man ju också hålla. Och tvåan kan ju också hålla på om de själv inte mår riktigt bra. Eller känner sig ur balans eller så. Det kanske man inte delar med sig av.
Nej, just det. Så det kan gå ganska långt innan de känner att liksom lite tryckkokare.
Ja, det kan det bli, absolut. Och då kommer man in, tänker på pilarna igen. Då kan ju de hamna i åttans pil.
Just det.
Då kan det bli en riktig urladdning där. Och framförallt om de känner att de inte har fått uppskattning. Så det kan bli lite martyriskt där också hos dem. Att här har jag minsann gjort A, B och C. Och du har inte gjort någonting.
Just det.
Så att någonstans så vill de ju också ha. Bara de får uppskattning.
Gå vidare till trean.
Till trean, just det. Och vi är fortfarande den emotionella intelligensen. Men kanske inte personer som man uppfattar som emotionella.
Just det.
För här är det inte emotionella. De är inte emotionella sådär, så, utifrån känslor. De är rätt så rationella, skulle jag säga. Men de har den här otroliga förmågan att läsa av människor och sammanhang. Och förstå hur de blir uppfattade.
Känna in,
precis. Så de använder den emotionella intelligensen jättemycket till att just passa in. De är ju väldigt fokuserade ändå på sitt görande. Och väldigt ofta handlar det ju om jobbet. För där gör man ju. Så det här är ju ändå en partner som har rätt mycket fokus på sitt arbete. Det kan man inte komma ifrån. Och det kan både vara i sin uppmärksamhet och i timmar också.
Just det.
Och är lite mer rationell. Men man är också lite anpassningsbar. Så att man också har den här förmågan att lite anpassas efter olika personer. Men i relation så kan man vara lite halvvägs gift med jobbet också.
Men jag tänker om det här är en person som är anställd, som inte är liksom egen företagare. Sitter den för sig själv då och kör sitt eget race, eller är den i fikarummet? Eller liksom?
Den är nog inte, framförallt är den inte i fikarummet.
Nej.
Nope. Den går snabbt förbi fikarummet och sätter sig och jobbar. Nej, men det beror lite på vad det är med för bransch. Men ganska ofta så vill de ju ändå bli framgångsrika.
I sitt arbete.
Ja, de är väldigt drivna och söker framgång. Och framgång i de flesta, i alla fall med en organisation, så handlar det ju om att bli ledare på något sätt. Så ganska ofta så befinner de sig i en ledande position.
Just det, så den sociala interaktionen kan ske, men då är det ändå strategiskt.
Ja,
liksom, för att ta sig framåt.
Ta sig upp kan det bli, absolut, framåt, uppåt. Men kan vara väldigt liksom ändå inspirerande. Och jag tänker även som partner. Jag är ju själv gift med en person med trean strategi. Det är ju en väldigt uppmuntrande partner och inspirerande att liksom se men som går från den ena framgången till den andra och bara verkar lyckas med allting som de tar sig för.
Så inspiratör.
Himla enkelt. Ja, verkligen. Och lär känna rätt människor och kontakter, och det liksom bara dörrarna öppnas överallt. Och man undrar hur tusan går det till. Men också att de tror ju att de kan. Har ju liksom ett självförtroende. Men det är också att de tänker att deras partner kan också. Så att man behöver inte känna att det är en person som tvivlar på en.
Nej.
Tvärtom, man har väldigt stort förtroende för ens partner också ska kunna klara det som den vill.
Men finns det treor som inte har bra självförtroende? Har ni stött på det någon gång?
Jag tror att de nästan alltid har bra självförtroende när det gäller prestation.
Prestation,
ja. Därför
så det
att de
kanske
har också
mer bristande självkänsla.
Självkänslan, precis. Därför att de också har valt områden att jobba med där de redan kände att den här vägen är framkomlig. Mm. Och så har de ratat en massa grejer som kände att det får inte vara för, liksom, för mycket motstånd.
Just det.
Utan de väljer mer utifrån vad de ser att de skulle kunna klara av bra.
Mm. 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 Gud vad spännande. Alltså jag bara kom att tänka på nu. Finns det en ålder där man börjar märka vad en person har för strategi? Eller kommer det liksom senare i liv? Alltså när man är vuxen? Eller finns det så här, ja, men runt 5 brukar man...
Vi brukar säga att så där runt senare tonåren börjar det bli ändå mer och mer tydligt.
För att, men när du, jag tänker när du fick barn, för då var du redan inne i enneagrammet,
ja,
en
precis,
del, eller hur?
Var, ja. Ja, i alla fall när de kom upp, de yngsta kanske var 8-10 och sånt där.
Kunde du liksom se så här, det här blir nog en...
Ja, framförallt så var det ju otroligt lärorikt och hjälpsamt när jag förstod.
Ja.
För min äldsta dotter har samma strategi som jag.
Ja.
Det var alltid så enkelt med henne allting. Hon fattade alltid precis vad jag sa. Och sen kom nästa barn. Och det kanske var när hon var sådär 8-10, tror jag, barn nummer 2, som jag förstod vilken strategi hon hade. Och det var så mycket som föll på plats och så mycket jag kunde sluta försöka styra hos henne, som jag försökte liksom få henne att vara som jag.
Just
och resonera
det.
Som jag. Och jag fattade inte varför hon inte kunde göra det. Så det var verkligen mycket som jag kunde bara... irritation och konflikter som hade varit mellan oss som jag kunde lägga ner.
Det är ju fantastiskt skönt när det händer.
Ja, ja, ja. Verkligen.
Det kan ju verkligen läka en relation. När man bara, jaha, var det så det var?
Absolut. Sen tycker jag inte man som vuxen ska liksom gå och tala om för barn att du har den eller den strategin när de är små. För det är bäst om de får upptäcka det själva när de väl...
Mm.
Och det har ju våra barn varit. De har blivit intresserade av det sådär över tonåren. Och yngsta dotter kanske först, ja, när hon var kanske 19-20 någonting. Hon har hållit sig lite, nej, hon har inte velat. Medan de andra två har haft jättemycket glädje av det i sina relationer.
Ja, gud vad kul. Mm.
Så vi kommer ifrån trean lite grann där i relation. Men trean kan ju vara, om man nu tittar på nackdelar, kan ju också vara någon som kanske söker en partner som lite mer matchar utifrån vad som verkar se bra ut. Snyggt. Så där kan man faktiskt hitta 2 och 3:or som är tillsammans. 2 framgångsrika. Därför att det liksom ser bra ut att ha den här partnern. Eller man väljer partner mer utifrån utseende eller status. Eller...
Mm. Så även i relationer finns det här framgångstänket?
Ja, precis. Intressant. Precis. Och någon som kan liksom bygga det här som man... Den här framgångsdrömmen som man har för sig själv tillsammans.
Mm.
Så att det kan bli lite där. Och där kan det ju bli att det kanske inte riktigt bygger på någon djup kärlek. Och trean har ju en lite komplicerad relation till det här med känslor. Att de tenderar att lägga känslor åt sidan till förmån för att prestera.
Just det. Trots att de är i den emotionella intelligensen.
Ja, så just därför kan man bli liksom arbetsnarkoman och kanske glömma bort familjen helt och hållet. Eller... Ja, men lite svårt. Eller välja partner som är egentligen inte utifrån ens sanna kärlekskänsla, utan mer utifrån något rationellt.
Just det.
Mm.
Mm. Okej, 4:an.
4:an, ja. Det är så roligt med de här olika strategierna som ligger bredvid varandra, som är så olika.
Ja.
För är det någonting 4:an har fokus på, så är det ju känslor.
Just det.
Verkligen.
Ja.
Deras drivkraft handlar ju mer om det här att känna liksom vad som är äkta och unikt. Och att bli, hitta sin sanna identitet. Liksom, vem är jag? Och det gör man mycket genom känslor. Genom att undersöka känslor, att vara i sina känslor, att lära sig av känslor. Det är liksom det. Hela tiden det som saker och ting filtreras genom.
Mm.
Så här kan man ju ha också utifrån det, har man också ganska stark fantasi. Så här kan ju också finnas mycket föreställningar om hur partnern ska vara och se ut och drömmar. Det är mycket, har mycket längtan som gör att man kanske vill ha den där perfekta partnern som ska vara allt för en.
Just det, drömbilden blir viktigare än...
Ja,
att liksom hitta
någon på riktigt. Ja, precis. Ja. Och sen i en relation så... Fyran vill ju ha någon som verkligen kan prata det djupa. Mm. Det är liksom livets mysterium med dem. Så att det får inte vara liksom för ytligt.
Nej.
De har jättesvårt för liksom
låt som att treor och fyror inte är en bra, eller inte en naturlig kombo kanske.
Nej, jag känner ett par i och för sig. Ja. De har varit gifta, tror jag, 40 år eller 35.
Ja.
Men det är nog det enda. Jag tror inte det är en jättevanlig kombination.
Nej.
Nej. Det är en del utmaningar i det, tror jag, just det, kring känslor.
För fyran, som jag minns det sist när vi pratade, så är ju inte det någon heller som drivs på samma sätt som trean. Utan det här är ju liksom någon som har mer en idé om, alltså lite så här, konstnärer, poeter. Och som kanske tycker att det, vad ska man säga, alltså mycket integritet och mycket så här... Jag hittar inte ordet, men liksom, det är viktigt att vara originell.
Ja, absolut. Det är det för dem, verkligen. Ja, men det är ju så att hitta sin identitet och det som är unikt och speciellt med mig. Och,
just det.
Och sen kan man hitta dem i alla möjliga olika yrken.
Mm.
Men vad de än är, så söker de ju också efter mening och meningsfullhet. Och det är jätteviktigt för dem att känna meningsfullhet i relationen. Ja, så man vill ju komma nära sin partner. Och att man verkligen är på djupet och pratar allvar. Liksom, är det som är viktigt för dem.
Mm.
Och att man får visa sina känslor. Och de är ju också lite mer det här uttrycksfulla.
Just det.
Som har behov av att ta upp saker om det är någonting.
Mm.
Så, och där kan det ju bli ganska dramatiskt.
Ja.
Det kan ju bli väldigt mycket upp och ner. Och, jag vet att jag har goda vänner där. Hon har fyran strategi. Och jag vet när hon fyllde 50 så höll han ett tal till henne som på temat volatilitet.
Mm-hmm.
Och det är lite sådär oförutsägbara upp- och nedgångar på börsen oftast.
Ja,
men det upplevde han med henne. Det kunde vara upp och vara liksom drillande, underbart ena sekunden och sen så drak ner i källaren om 10 minuter. Och han hängde liksom aldrig riktigt med.
Nej.
Och det där tror jag kan vara en utmaning för fyran i relation. Att andra liksom inte riktigt, partnern hänger inte riktigt med i alla
just
känslosvall som går upp och ner och vad de beror på. Och att de också verkligen kan gå ner i melankoli och vara lite deppiga och stanna kvar där och trivas där. Och har man då en partner som kanske är som vi till exempel, som tycker att
bara, kan du inte tänka lite positivt?
Tänk lite positivt, var lite glad. Kan du inte tänka så här?
Ja.
Och så vill inte de det, för de vill vara där i den där svåra känslan, därför att de vet att men ur den så kan jag lära mig någonting. Det finns något guldkorn att plocka här och då vill jag vara kvar här tills jag har hittat det.
Mm.
Där kan det ju bli svårt om man inte förstår den, liksom det behovet.
Just det.
Som partner.
Så 4 och 7 kanske inte heller den mest naturliga
kombon. Det är inte jättevanligt, men jag känner några sådär också där.
Mm.
Men båda kan ju vara mycket kreativa och längta och vilja göra massa saker. Men de har helt olika förhållanden till det här med känslor.
Mm.
Och vilken del av känslospektrat liksom, som man är intresserad av och vill hålla sig i.
Och då är vi ju framme faktiskt vid 5:an och en ny intelligens.
Ja, den mentala intelligensen. Precis. Och 5:an är ju en strategi som trivs bra själv.
Mm.
Det är ju liksom en utgångspunkt i den strategin. Väldigt stor behov av egen tid.
Ja.
Så jag tror att man här kan hitta fler personer ändå som lever själva.
Mm.
Därför att det krävs lite av dem att släppa in någon så långt så att man till exempel att bo ihop.
Mm.
De kanske kan vara särbos och sånt, men det där med att liksom verkligen leva tillsammans med någon.
Lite ensamvargar.
Ja, därför att de har ju så stort behov av sin egen tid och att liksom ägna sig åt sina intressen och kan lätt känna sig invaderad av andra och andras behov.
Mm.
Så jag tror för dem är det jätteviktigt med en partner som är ganska självständig och inte för needy.
Nej, just det.
Utan faktiskt som också kan klara sig själv och också har egna intressen. Och då tror jag det kan bli... Och då är ju 5:an jättehärlig partner som just det låter den andra att vara sig själv.
Mm.
Och låter den andra ha sin tid och sin frihet. Inte någon som ska liksom vara tillsammans jämt. Utan kan ju bli en mer jämlik relation på det sättet.
Mm.
Och är också ganska jämn, liksom sådär, mera jämn i humöret.
Mm.
Lite mer rationell och...
Mm.
kanske ibland dras till någon som har lite lika intressen också där. Mm. Att man vill gärna, för man har oftast lite specifika saker som man är intresserad av.
Mm, just det.
Och kan man hitta någon partner som också är lite intresserad av området, så är det extra kul, för att man gillar ju att diskutera.
Alltså jag tänker direkt
och...
på att alla så här gamers och pokerspelare liksom, som bara sitter vid sin dator.
Ja, ja. Jo, men där finns nog en hel del med femmans strategi av dem. Absolut.
Eller så, i och för sig också kanske forskare och andra som djupdyker in i olika typer av...
Ja, absolut.
Områden.
Ja. Men de är ofta väldigt också i relation, liksom varma, och det finns ju mycket känslor och kan vara väldigt liksom goa och varma mot det. Jag har en pappa med femma strategi och han var ju otroligt liksom kramig och sitta knä och omtänksam och så också. Så
det är inte liksom kalla människor?
Nej, det skulle jag inte säga.
Men, det är mer att de har behov av...
Men de har väldigt stort behov av att få den där egna tiden.
Mm.
Och som det kan ställa till det då, en relation om man inte förstår. Jag vet, jag kommer ihåg när min granne berättade. Hon har ju, var gift, hennes man har femma strategi. Och när de var tillsammans i början så förstod hon inte varför han... Liksom var uppe så på nätterna.
Mm.
Och han hade sån behov av det där. Hon trodde att han kanske grubblade på en relation. Och vad är det? Och så. Nej, men då var han uppe. Hade han något intresse? Vad nu kommer ihåg vad det var. Det var den tiden han såg att han hade. Liksom. Han, om jag stannar uppe några timmar efter henne. Då får jag den där egna tiden som jag behöver.
Ja, precis.
Därför att det är så viktigt att hitta det där hålet. Liksom.
Mm. Just det.
Sen har de ju svårt för emotionella... uttryck eller man ska säga, så mycket känslor och så. Så att om någon är väldigt emotionell och upprörd och sådär,
då de vill gärna rationalisera.
Ja, och de har svårt att kanske veta vad de känner i stunden, utan de behöver tänka efter.
Mm.
Får jag bara tänka så vet jag vad jag känner. Men... Så att där kan de bli väldigt överväldigade av någon som är mer uttrycksfull.
Just det. Så även fyran och femman låter ju lite som
ja. Och samtidigt, där känner jag många som har...
Så de liksom kanske dras partners. Lite till varandra
någonstans
ändå.
Någonstans tror jag man tycker det är lite spännande.
Mm.
Och så ligger de ju kanske bredvid varandra så att de hittar något gemensamt där ändå.
Det blir en dynamisk relation.
Ja, det blir det, absolut. Det blir det verkligen. Mm. Men just i konfliktsammanhang tror jag de ändå blir utmaningar.
Ah.
Därför att fyran vill liksom gå på och liksom, om femman då backar, då går fyran på ännu mer kanske.
Ja, just det. Ja... Sexan då?
Sexan, ja. Sexan strävar ju mycket efter att känna sig trygg och vara pålitlig och lojal.
Just det.
Så det gäller ju också för relation, att man vill ju verkligen vara en pålitlig partner.
Och, en sån här klippa.
Ja, verkligen. Kanske inte klippa på det sättet som åttan är, som är stark.
Nej,
men en klippa som att jag finns här.
Mm.
Jag finns här för dig. Jag tar reda på saker som vi behöver göra. Alltså, man har mycket, för man är mentala. Man söker mycket information och gör sig förberedd på olika sätt. Och har tänkt igenom både åt sig själv och partnern kanske. Flera olika steg som man ska göra. Partnern ska göra något själv. Så kanske man har, ja men om du gör så här och du skulle kunna göra på det här sättet och... Så man scenario tänker kanske både åt sig själv och sin partner och sina barn. Och,
just det. För sexan var den som var lite sådär, jag tror vi pratade om det sist, lite katastroftänk.
Ja, det kan det ju bli. Precis, ja. Precis. Därför att man är noga med att vara förberedd.
Mm.
Men man vill ju verkligen vara någon som, man, som andra kan lita på. Så man vill ju vara pålitlig som partner också, verkligen. Och letar ju efter det i sin partner.
Mm.
Liksom, man vill hitta någon man vill som man kan lita
hellre
på.
Hellre trygghet än liksom jättemycket passion.
Ja, det tror jag. Det är i alla fall trygghet också i passionen. Det finns nog sex som söker passion, men det får inte vara otrygg. Liksom.
Nej.
Utan man behöver känna att den här personen, jag kan lita på den. Mm. Tillit. Tilliten är supercentral.
Mm.
Och har man det så då...
Mm.
Och de är ju jättelojala. Så här är också någon som är liksom, hänger med i ur och skur. Och genom relationer går ju alltid upp och ner. Men det här är ju någon som inte liksom, försvinner i första taget. Utan verkligen är villig att stå ut och inser att man behöver gå igenom jobbiga saker också.
Mm.
Så.
Och kommunikationsmässigt?
Ja, där är ju sex och lite spännande. De vill ju gärna, eftersom de tänker mycket scenarier och olika alternativ,
mm.
så vill de ju också gärna undersöka olika alternativ. Så att i deras kommunikation så kan det ju ibland låta som att de argumenterar för någonting. Och så hör de kanske att partnern också argumenterar för det. Då kan de byta till någon annan ståndpunkt. Mm. Bara för att känna att ja, men det finns ju andra alternativ.
Mm.
Tänk om vi gjorde så här då istället. Så det är en sak i kommunikation med dem. Att man kan ibland uppleva att de hela tiden säger emot.
Mm.
Fast det är inte det de gör. Utan de bara undersöker olika alternativ.
Mm. Och, vad intressant.
Ja, och det där, jag har en syster med sexstrategi. Jag vet inte hur många gånger jag faller i den gropen. Att jag blir liksom, men kan du inte bara hålla med mig?
Det men där nej, är
då är hon ju där liksom och undersöker. Men skulle man kunna tänka på det här sättet också? Utan att säga att det är det hon gör.
Ja, just det. Det bara faller sig naturligt.
Ja, det faller sig helt naturligt för dem. Att ja, om alla säger A, ja, men då måste vi också titta på B. För det kan vara farligt om vi är för liktänkande.
Mm, just det.
Så, och sex är också mer av de här uttrycksfulla. Så att är det någonting så vill de ta upp det.
Mm,
de är bra på att ta upp saker i relationer.
Det är så roligt för att jag känner ju igen. Jag börjar fundera på om jag har vinge på den här sidan istället.
Ja, ja.
Jag har ju fått höra många gånger att det är djävulens advokat.
Ja, precis. Ja, men det är verkligen sexans strategi. Ja. Jo, det är det. Ofta, verkligen.
Mm.
Men och i familjen och sådär planerar ju verkligen för barnen och deras framtid. Och
kan man säga att det är naturligt också att känna igen sig på liksom sidorna av sin strategi?
Absolut. En del, man brukar säga att en del kan känna igen sig jättestarkt i den ena eller den andra. Eller så tycker man att båda två är lite halvbekanta.
Mm.
Så det är som att man är någonstans på cirkeln. Man kan vara lite mer mitt i en strategi också.
Just det.
Och inte känna att det är någon som väger över av dem på sidan om.
Ja, just det.
Mm.
Och sjuan då? Är det den mest flyktiga?
Ja, det var du när du var yngre.
Ja, det är en bra fråga.
Ja, precis.
I alla fall. Men jag har ju varit med en och samma person i 12 år nu i alla fall.
Ja, så det jag är 34. Så att, men innan dess.
Mm.
Nej, men där är ju klart, sjuan är ju en person tror jag, i relation som vill att det ska vara roligt. Ja. Roligt tillsammans.
Annars får det vara.
Och man älskar ju den här förälskelsefasen.
Mm.
Därför att då är man ju liksom full av allt det där som man tycker är roligt. Det känns kul, det är spännande. Man blir förväntansfull liksom varje gång man ska träffas. Man får ju så mycket av det där som man på något sätt i strategin tycker om.
Just det.
Så att när man är lite yngre så kan det ju finnas en risk att det, man vill bara vara kvar i den där fasen. Och när den går över så, då var det nog fel på den här relationen. Då ska jag nog gå vidare till. Och så söker man liksom ständigt nya. Minst om det jag, innan jag träffade min man, var ganska mycket i det.
Mm.
Att hela tiden liksom se om efter något nytt när det börjar bli lite tråkigt.
Mm.
Så man undviker liksom det tråkiga.
Men är sjuans alltså styrka, är det att det är roligt att vara i en relation med en sjua, eller är det bara vi själva som tycker att det är kul liksom?
Kanske bara vi själva som tycker det är kul. Men jag tror som partner så är sjuan ändå ganska, sjuan är lättsam. Vill ju att det ska vara en positiv stämning och se till att det är det. Vi är bra på att hitta på saker.
Mm.
Det är ofta den där som driver att det blir aktivitet. Att man är nyfiken på att prova på saker. Man är ganska spontan och gillar mycket olika grejer.
Mm.
Så jag tror att det kan vara väldigt stimulerande.
Just.
För en partner som tycker att det är roligt att det händer saker.
Mm.
Och en del partners kanske som tycker att det är skitjobbigt att det ska vara liksom olika grejer varenda helg. Och att man aldrig liksom får sitta still.
Nej.
Och många sjuor som ändå lever i väldigt långa relationer. Men man behöver, tror jag, viktigt i relation är att man får den där stimulansen.
Ja, annars känns det. Men det, jag tänker också att som sjua då, att man kanske blir väldigt motiverad till att faktiskt förbättra en relation och jobba på en relation. För att man vet att liksom, om inte jag blir stimulerad här så kommer jag inte stå ut.
Nej,
liksom så.
Nej, absolut.
Mm.
Och jag tror att det är ganska vanligt ändå att ha en partner som kanske har en tydlig egen drive. Mm. Vad den vill och vad den gör. Och, för man tycker ju om när andra är självständiga. Man är ju ganska självständig som partner. Det är väl kanske också både för- och nackdelar.
Mm.
Man vill kunna göra lite sin egen grej. Man behöver friheten.
Mm.
Det är ju lite centralt. och man ger också frihet då till sin partner.
Just det, man blir inte den här... ska man säga, svartsjuka, jobbiga, liksom, kvävande partner.
Nej, det tror jag inte är typiskt alls. Utan snarast att man ger sin partner rätt mycket frihet. Därför att man själv vill ha den där friheten.
Ja, precis.
Sen kanske man inte är jättebra på när det är svårigheter och problem. För att man är ju så snabb på att tänka ut lösningar som är lite mer hands-on, praktiska. För att undvika liksom, jobbiga känslor. Och...
Just det. Och kommunikationen?
Ja, den är ju ofta väldigt snabb.
Mm.
Att man liksom pratar fort, man tänker fort. Det finns ju en risk att partnern inte riktigt hänger med.
Mm.
Kanske skämtar mycket, ha sin egen liksom, skämtstil.
Mm.
Så där gäller det också att man kanske ibland anpassar sig. Och att man kommunicerar, man ser ju alltid... någonting positivt med allting.
Mm.
Så att det får nog partnern vänja sig vid. Alltså även om man pratar om jobbiga saker så en slutknorr ändå för sjuan har ju stort behov av att ja, men vi kan ändå se det på det här sättet. Men den där positiva saken händer ju.
Mm.
Hela tiden se någonting ljust. Liksom.
Mm.
Och det tror jag är något i kommunikationen som kan vara både plus och minus.
Mm.
För om någon verkligen vill spy ur sig galla om någonting och så kommer det, ja men det var väl inte så inte vanligt.
Ja, men precis, och inte ett jättebra emotionellt stöd.
Nej.
För det, jag tänker också att när man har svårt att vara i sina egna jobbiga känslor, då blir det ju per automatik att man har svårt att vara i andras jobbiga känslor.
Absolut. Och då är risk att man försöker få andra att göra som man själv gör. Att fokusera på något positivt.
Mm.
Tänk så här istället, eller gör så här, så slipper du vara i det där jobbiga.
Ja, precis.
Så absolut. Och så kan man ju vara mot sina barn också. Det vet jag att jag har varit, inte låtit dem liksom ha sina... jobbiga känslor utan...
Ja, men precis. Och det, är ju, det var faktiskt det jag ville fråga dig om härnäst. Att det här med liksom hur... Dels hur de olika siffrorna är lite som föräldrar. Men det tycker jag också att vi har pratat en del om. Men just det här med stresspilarna och stödpilarna.
Mm.
Och det kanske kommer fram då extra mycket i föräldraskapet.
Ja, det är i alla fall en någonting som jag tycker jag har observerat. Att varje strategi har ju... framförallt en annan strategi som man hamnar i när man är lite mer ur balans. Om man tänker i de här utvecklingsnivåerna, när man är på mer det här mellanstadiet, när man är lite stress, lite obalans, lite trött, kommer den från jobbet. Så går det ju en pil från varje strategi till en annan.
Mm.
Och jag tänker mig att mycket i att vara förälder är ju ändå mycket, skapar mycket stress.
Mm.
Det är ett liv som är rätt så proppat. Mm. Det är någon som hela tiden har behov av en.
Just det.
Att man ska göra saker och ofta så har man ju ett heltidsarbete också kanske. Mm. Tiden är ju alltid en begränsande faktor när man lever i har barn.
Ja.
Vilket skapar stress.
Just det.
Så att om man tittar på vår strategi då, sjuan, så kan jag verkligen se att jag har varit mycket av den här ettan som pilen går till i mitt föräldraskap.
Som jag också känner igen mig utan att ens ha barn ännu.
Nej, precis, det kan vara mot partnern också. Det tror min man också känner igen, att jag kan komma med små kritiska tillrättavisanden och sånt.
Just det.
Och det är någonting med att nej, men det ska vara ordning och reda. Och, för sjuan har så mycket inombords som är splittrat.
Mm.
Och då är det viktigt att det ska vara ordning på utsidan åtminstone.
Mm,
och då blir det mycket av ettans det här, liksom vill ha ordning och reda och det ska vara rent överallt och ordning på skorna. Och, för då kan man på något sätt hantera det där oordningen som känns på insidan. Så man kan bli en ganska sträng förälder och den där som tillrättavisar och inte kan vara tyst om man tycker någonting är fel. Liksom. Det går bara inte. Så många gånger som känt det. Och min man då med treans strategi som går med mot nian har varit mer den där som låter dem göra som de vill lite grann, och man vill undvika konflikter snarare.
Just det. Men så de som lyssnar nu, det som kan vara kul, det är ju att gå in och faktiskt googla på en bild på enneagrammet, ja, så att man ser de här pilarna.
Precis.
För att de går ju kors och tvärs, ja, och det finns ju ett mönster som är logiskt.
Tydligt men, mönster, absolut.
Men första gången man ser det kanske man bara, oj.
Ett virvar av pilar.
Var ska jag titta? Men så det är alltså den pilen som går från en siffra, som jag är sjua då, och så går pilen från sju till ett.
Precis.
Det är stresspilen.
Ja, det är där du kan tänkas hamna.
Just det. Ja. Och sen så finns det också en pil som går från en siffra till min siffra.
Ja. Och den kallas mer för stöd.
Mm.
I det vanligaste sättet att se den. Men sen kan man faktiskt se båda de här strategierna som stöd.
Mm.
Men om man nu ska titta på utveckling, så den första strategi att titta på,
ja,
när man ska utveckla andra strategier, är den som pekar på en. Liksom.
Mm. Och jag gissar att våren är fem.
Våren är fem då, precis.
Jag var ju faktiskt, nej, första gången jag kom i kontakt med enneagrammet, då tänkte jag så här, nej, men jag är femman, tänkte jag direkt. Men det var också en period när jag var väldigt mycket liksom, så här, personlig utveckling. Och, så att det var ju inte konstigt att jag kände igen mig mycket i femman.
Nej, du borrade ner dig i ett ämne då.
Ja. Och jag kan känna igen väldigt mycket från femman.
Ja.
Men sen när jag liksom gör tester och så blir det väldigt tydligt att jag är sjua.
Precis, de har ju en helt annan förmåga att borra ner sig än det som vi uppfattar som att man har satt sig in i saker.
Ja, precis.
Det blir på,
ja, men jag tänker också att det är en skillnad på att sätta sig in i någonting av lust och att faktiskt sätta sig in i någonting för att man är en femma och liksom bara kan djupdyka.
Djupdyka och göra det till sitt eget.
Mm, just det.
Som är en annan sak än att bara vara intresserad.
Ja, precis.
Då vill man liksom gå till botten och veta varenda lite molekyl i det här ämnet.
Mm.
För att jag ska dra mina egna slutsatser sen.
Ja. Men så stödpilen är liksom det som man kan säga är där man kan hämta styrkor ifrån.
Ja, man kan säga att den strategin har egenskaper som kompletterar dina.
Mm. Mm.
Och framförallt så kompletterar de dina egna utmaningar. Så
man blir mer balanserad.
Fokus, precis, kompletterar ju. Det är bra att ta till sig istället för sjuan. Så man kan bli så splittrad och ständigt vara på väg till nästa grej.
Just
att istället som en femma gå ner i djupet och stanna kvar.
Så då gissar jag att utvecklingsnivåerna har mycket med det här att göra. Att
ja, liksom det kan man säga. Precis.
Hämta in beteenden.
Ja, för att hålla sig på högre nivåer så behöver vi ju ta del av andra strategier.
Mm.
Det går ju inte, det är det som är. Enneagrammet visar ju på att vi sitter för mycket fast i en strategi.
Just
den
det.
Är vår vanemässiga och det är ju inte att vi ska göra mer av den, tvärtom.
Nej.
Utan vi ska ju hitta sätt att komma ur låsningen till den.
Just det. Så man har till exempel då mycket problem, säger vi, i sin relation, så kan det vara till hjälp att titta på stödstrategierna.
Absolut.
Vilken siffra man egentligen skulle behöva hämta ifrån.
Ja, absolut. För att motverka en del av ens utmaningar. För det är oftast det man saknar som mest.
Just det. Gud vad spännande, nu har vi verkligen gått igenom hela enneagrammet
en
gång till.
Ja, precis. Och på ett sätt till, det finns ju hur många sätt som helst att titta på det här.
Men och jag tänker det, och jag vet att jag har ju redan liksom frågat dig om det här i början av avsnittet. Men jag tänker ändå att folk, alltså det är ju mänskligt, vi vill ju väldigt gärna veta. Vad är de bästa, de sämsta matchningarna?
Matchningarna, precis. Ja, och som sagt, det är... Går inte. Det finns mer eller mindre vanliga matchningar.
Mm.
Men det säger jag utifrån de människor som jag har träffat.
Just det.
Visserligen rätt många människor som är intresserade av enneagrammet.
Mm.
Så att man kan se att vissa dras till varandra.
Ja.
Kanske, därför att de kompletterar varandra.
Mm.
Det finns kanske en tendens att nia och etta verkar dras till varandra. För att ettan har liksom ett ordning och struktur och får saker att hända som nian behöver.
Just det.
Och nian har det här mjuka, accepterande som ettan älskar. Att
för att
den har så mycket självkritik. Så att kommer någon som bara accepterar och är mumma. Underbart. Ja. Ett exempel på det, som min kollega här, hon såg Stefan Löfven var på tv häromdagen med sin fru på något nytt program. Det var nog en sån kombination.
Ja.
Vi tänker att han nog har nians strategi och hon verkade ha väldigt mycket av ettans strategi.
Mm. Vad intressant.
Så att... Så jag tror det kan ju finnas några sådana kombinationer som är... Den är en sån som jag liksom har själv stött på väldigt många sammanhang.
Cool.
Så det kan ju vara ett sätt att kombinera. Ah. Sen tror jag, ja, som jag och min man, 7-3, det är också två strategier som vill att ska hända saker.
Mm.
Väldigt aktiva, liksom vill att söka stimulans båda två.
Just det.
Så det kan bli bra, men det tror jag också bli att man skaffar var sitt parallellt liv.
Och just det.
Inte
lever,
fokusera relationen så mycket.
Precis. Men avslutningsvis då, finns det någonting som man kan säga, eller finns det någonting som du vill liksom skicka med dem som lyssnar på det här kopplat till enneagrammet och relationer?
Ja, framförallt kanske att enneagrammet är en väldigt bra modell för att förstå sig själv och också förstå andra.
Mm.
Och om man går in i en relation med utgångspunkten att jag är på mitt sätt och den andra personen har ett helt annat sätt att vara. Och det jag ska inte göra om den. Den är inte någon modelljära som jag ska få till att vara så som jag vill att den ska vara.
Mm.
Så gör man ju, det är så mycket enklare ändå.
Mm. Ja,
därför
verkligen.
Att du kan inte förvänta dig att en annan person tänker och är på exakt samma sätt som du är. Du är inte normen själv.
Nej.
Och det tycker jag är gammalt lär en verkligen. Att ingenting är bättre eller sämre. Det finns inga bättre strategier eller sämre strategier.
Nej.
Det är bara olikheter som är olika. Och att liksom förstå mer om det tror jag för oss i vår relation. Vi har ju haft det gammalt med de senaste 20 åren.
Mm.
Det är otroligt bra och värdefullt.
Ja.
Man behöver inte ens liksom prata om det, utan det ger bara en helt annan förståelse för den andra personen och vad den tycker är viktigt.
Och varför. Acceptans, tänker jag.
Acceptans. Verkligen.
Att liksom gå från det här, den här personen borde vara mer som mig.
Ja, precis.
Till att, nej, det nej. Borde den inte alls.
Nej. Och just eftersom enneagrammet beskriver så mycket av motivation, liksom, vad är det som ligger bakom ditt beteende? Vad är det för drivkrafter? Vad är det för rädslor? Vad är det? Allt det här som ligger liksom under ytan.
Mm.
Får man en förståelse för det så blir det så mycket lättare också att förstå beteendet.
Mm,
än om man bara ser liksom det beteende.
Mm. Mm,
så jag tycker det är ett utmärkt verktyg i relationer.
Mm.
Verkligen, parrelationer, vänskapsrelationer, syskonrelationer, arbetsrelationer. Vi jobbar ju mest med team och så på en arbetsplats.
Just det.
Även där får den där förståelsen för våra olikheter.
Ja, det måste vara en jättestor fördel.
Ja.
Tänker jag.
Ja.
Men Tina, vi har ju pratat en hel del.
Ja.
Och jag tänker så här, vi skippar 5 snabba frågor. Men jag vill ändå fråga dig, vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden?
Oj, jag vet att jag har gjort ett förslag, får jag säga det
Ja.
Jag tycker absolut att du ska bjuda in en av faktiskt som har gått utbildning hos oss som heter Kiki Keller som jobbar med sockerberoende.
Just det.
För jag hörde att du hade ett program om beroende och när du tog upp det här med socker. Hon jobbar bara med det och är väldigt duktig. Och använder faktiskt enneagrammet
med sina spännande.
Klienter.
Ah.
Och hon är väldigt, jag tror hon har utarbetat en metod för just sockerberoende som är väldigt framgångsrik, väldigt bra.
Och vi har ju faktiskt på hela den här tiden som vi har kört Healthfulness-podden har vi inte haft ett enda avsnitt om specifikt om sockerberoende. Nej. Så att du får jättegärna hooka upp mig.
Ja, absolut. Absolut.
Ah. Tusen tack för att du kom hit och delade din kunskap.
Tack för att jag vill komma tillbaka. Jätteroligt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.